Hallå gumman!
Nej men hallå du, hur är läget då?
Det är bra! Ni gick över till Skåne.
Ah nej. Ska vi ta Skåne istället?
Alltid Skåne.
Nej,
Nähä.
prata lite från Gällivare istället, det blir mycket trevligare.
Kör på.
Jo, nej, vi har ju, de flesta som lyssnar är ju från södra Sverige så det är kanske lättare att man har någon dialekt som de lär förstå.
Kanske bättre, alltså. Vi alla borde förstå alla dialekterna. Men det är ganska litet land.
Fast det är fantastiskt olika dialekter.
Det är sant. Saknar värsta språket.
Var det inte där vi kom fram till här, att jämförelsen mellan Sverige och Chile, att det är mycket, mycket större skillnader i Sverige,
O
alltså på
ja.
själva dialekterna?
Från län till län. Det kan vara helt oförståeligt jämfört med i Chile. Så alla, det finns olika melodier och klanger. Men jag tycker alla är ganska så förståeliga. Så vi är inte då bryter med mapudungun, mapuche.
Just det.
Men utöver det. Så tycker jag alla i Chile är ganska så förståeliga. Sinsemellan.
För det jag har upplevt är ju när man kommer ner till typ Dichato och till Chillán som är lite söder om, typ 40 mil söder om Santiago.
Ungefär. Kanske lite mer tid.
Ja, de har en väldigt sjungande melodi där. Skulle du kunna säga att det där är Chiles Dalarna? Ja,
Ja.
ja men precis. Men pratar dalmål så sjunger man ju så mycket när man pratar.
Lite
Det går
sådär.
mycket upp och ner. Och om du tänker att en chilenare skulle höra en svensk som pratar så här. Då hade han ju nog tyckt att va, den där låter ju som de i Chian.
Lite grann, sure.
Förutom att deras Sipo.
Sim! Nav.
Ja, de har mycket. De börjar ganska mörkt och sen går de upp och
Och ju hetsigare diskussionen blir. Desto hetsigare diskussionen blir, desto högre pitch på dem. De bara, can it be so okay, we're here, we're Och man bara, vad är det här för någonting?
Ska bli spännande att lyssna igenom det här så att alla som lyssnar
Alla
kommer ju.
chilenare kommer förstå vad jag menar.
Nej, det är snarare bara jag har ju suttit och skrikit i örat på våra kära lyssnare här nu i 2 minuter.
Hello everybody.
Hello everybody. 20 maj, Santiago, onsdag.
Yeah.
Och vi är inne på typ femte dagen av karantän, va?
Yeah, going crazy. Nej,
Nej.
tvärtom. Vi gillar det.
Ja,
Det
det
är
roliga.
mysigt.
Nej, mysigt, det är så trevligt så.
Ja.
Ja. Nej, för oss är det bra, för oss är det lugnt. Vi bor i Providencia, det har vi sagt
Yes.
varenda avsnitt. Så här märker man inte av någonting, men nu kom ju våran kära Pato hem häromdagen som jobbar på polismyndigheten och sa nu börjar det vara
Investigation,
riktigt.
inte riktigt polis.
Nej, han är, nej, förlåt, han är inte polis,
Utredning,
han är
ja.
psykolog hos polismyndigheten.
Hos utredarna.
Men han har fortfarande att göra med poliser.
Oh ja.
Och där sa han att nu börjar det vara riktigt. Det börjar vara
Yes.
fult. It's starting to be a dirty game. Eller något sånt där sa han.
Så där har det varit ett tag, men nu börjar det bara komma ut. De har normaliserat militär och poliser, de börjar checka allihop, börjar arrestera massa människor för att inte respektera karantänen. När det är bara människor som måste få några timmar in av jobb för att kunna äta liksom.
Om vi bara drar en liten snabb recap hur det har sett ut här sedan coronan kom.
Gör så, okej. Okay.
Först så, i Sverige började du och hit kom det typ en månad senare. Sydamerika var ganska, klarade sig ganska länge
Ja.
utan någon större epidemi. Men sen kom ju det som ett brev på posten och då började de med karantän i de övre regionerna för det var där de flesta smittade var.
Ja, folk har kommit från utlandet.
Yes,
För att
det
komma
vill
från utlandet
säga
måste man ha pengar.
Ja,
Har man
Las Condes,
pengar.
Vitacura, Providencia och andra finare områden i Santiago. Där stängde man ner och lät fortfarande stan vara öppen. Och det var ju just för att i de här områdena så är folk generellt sett mer utbildade, har mer pengar, kan man resa och det är ju så det på något sätt, antingen genom någon turist eller att någon återvändare har kommit hit. Och veckorna efter det så blev det tvärtom. Då blev det karantän in i stan, men alla de här områdena i högre skikten hade ingen karantän. Och därefter bestämde de av någon anledning som inte särskilt många vet att nu ska vi stänga ner hela stan. Och det var en framförhållning på typ 3 dagar. Jag tror att vi fick veta det 3 dagar innan. På fredag är vi fick veta det på onsdag. Och det är så tror jag att det kom ut då till alla.
Och vad betyder det när det är karantän, totalkarantän? Vad måste vi tänka på som privatpersoner?
Ja, alltså vi sitter ju inne här. Vi har, för att du ska få lämna din lägenhet så behöver du ansöka om ett tillstånd på polismyndigheten. Ett permiso.
Korrekt.
Och den kan du ta ut 2 gånger i veckan och den gäller i 4 timmar. Och på det här permisot så ska du ange vilken adress du bor på, var du kommer ifrån, till vilken adress du ska och vad du ska göra. Det vill säga,
beror på vad du ska göra så får du olika timmar. Om du ska till affären så får du 3 timmar. Men jag antar att om du ska göra kanske något annat som kanske är ännu viktigare, så antar att de kan få ge dig ännu mer timmar. Antar
ja, det är möjligt. Men så fungerar liksom själva karantänen. Och från att första dagen här nu så vi märkte inte av någonting. Det var lugnt, det var tyst. Gatorna är stilla, bilarna åker inte. Det är väldigt lugnt. Men så kommer Pato hem och berättar att nu har det varit riots.
Yes, på utkanten av stan.
Och vad hette området? Elboske?
Elboske.
Mm, just det.
Skogen. Men folk håller på att göra hungerstrike och barrikader och grejer, för det finns ingen mat. De kan inte jobba, de har inga pengar, så de kan inte komma åt någon mat. Nej, och sen har det också påverkat agrikulturen, sa Pato också.
Vadå för någonting?
Alltså på marknaden, och så kommer vissa frukter och grönsaker inte längre vara.
Just det, att transporten har blivit...
Ja, alltså det är så tufft med all karantän och allt det här, så att corona. Så ja, till exempel han sa, ni kan typ tacka hej då till champinjoner, för det bara går inte just nu.
Nej.
Och sen stänger de marknaden också. Det blir jättesvårt att gå och handla. Den stora marknaden där vi alltid går brukar vara packat av folk hela dagen. Och nu har de militär för att komma in. Alltså det blir bara läskigt att gå dit.
Och nu måste man ju säga så här, där vi brukar gå och handla. Vi brukar gå och handla där för att det dels är det bästa stället i hela stan. Men det är folkets marknad. Det är inte där de personerna i de här områdena där vi bor går och handlar.
Nej, här går man ju bara till affären.
Ja, så att det måste vara förtydligt att vi lider ingen nöd på att inte vi får mat. Utan vi kan gå till affären och handla våra grejer här. För vi har en ekonomi som tillåter det. Kommer du längre ner i stadsdelarna så har de inte en ekonomi som tillåter att du går på marknaden. Eller på affärerna. Då måste du gå till marknaden istället.
Mm.
Och det är den som är hårdast ansatt av polis och militär.
Ja.
Och vi har ju pratat lite grann om det här, och som vi, när vi tittade på nyheterna, att det som jag tycker känns lite läskigt när man börjar se vilka polisen burar in, det är uteliggarna på gatan. Ja. För de har ju inget tillstånd att vara ute. Så jag börjar ju, ja, nu kanske man är cynisk, men regeringen har ju gjort allt som har gått för att stoppa demonstrationerna från dag ett, och de har gjort fruktansvärda saker för att göra det. Och det är inte helt orimligt att tro att man har en liten ny strategi här.
Nej, det är ju ny.
Ja, för att vilka är det som lider mest av att inte kunna jobba? Det är de absolut fattigaste. Vilka är det som mest är för en förändring i det här samhället?
Well, 96%.
Ja.
Men de fattigare, of course. De är i alla fall de hungrigaste och argaste.
Ja.
Och modigaste.
Jo, men just det här att stor andel av de personerna som är på manifestationerna kommer från andra delar av stan. Det är ju inte primärt Vitacura och Providencia Las Condes som har varit inne på Plaza Dignidad.
Mm.
I guess.
Nej, så det är lite annorlunda energi i luften. Lite spännande, men samtidigt, alltså jag vill bara ligga lågt personligt. Den här karantänen sitter mig väl. Jag vill helst inte ha någon interaktion med polis eller militär.
Nej, för det är ju det här som är lite obehagligt. Att man, när vi tittade på nyheterna så börjar man ju se att alltså polisen och militären är överallt.
Mm.
Och de är överallt på gatorna. När vi var och tränade ute på bakgården häromdagen och jag var helt inne i min egna värld, men då berättade du att det går förbi en patrull med militärer utanför våra gator också.
Precis här. Och nedanför gatan hade polisen börjat stoppa bilar för att checka deras karantäntillstånd.
Just det.
Utgångstillstånd, salvogondoktor som de kallar det.
Mm. Så att polisen håller onekligen koll på vilka som är ute nu. Och ska man nu vara rent krass, det kan ju vara så att man har en teori här. Man tror att coronan är så pass farlig att vi behöver ha den karantänen.
Mm.
Men om man tittar på resten av världen, man börjar titta på Europa som ofta är föregångsländer. Alltså många länder i Europa är föregångsländer till Chile. De börjar öppna upp allt mer och mer. Både Chile eller så här, Italien och Spanien och Sverige, USA börjar öppna upp mer och mer. Det Chile gör det att de bara totalt stänger. Människor i förorterna börjar vara hungriga, de börjar hungerstrejka, de börjar gå ut på gatorna trots att de inte får. Poliserna, militärerna är där och det blir extrema våldsamheter. De var ju där med Wanakon, alltså med vattenkanonen.
Med vapen och allt dragna. Jäkla. Well. Men som tur är kan man börja känna att den sociala rörelsen håller på att startas upp igen. Det sker väldigt så här långsamt men säkert. Man hör cacerolazos på natten, att de slår i sina kastruller. Man ser på Instagram att diskussionen som dyker upp nu är inte karantän hit, corona hit, utan det är Piñera-viruset. Efter coronatider så ser man en bild. Några ute på en fest. Jag i marschen igen.
Ja.
Efter corona, efter karantän ska vi ut och marschera igen. För jag menar det, systemet fallerade. Och bara för att det kom en pandemi så betyder det inte att systemet fortfarande har fallerat. It's still the same shit system som måste förändras.
Ja, och poliserna har ju tagit sig an den här tiden väldigt väl genom att börja restaurera alla torg och komma tillbaka, ta bort konst från väggarna, ta bort alla bevis som någonsin har ägt rum på att det här har hänt. Men där vi pratade ju med min mamma om det där. Det där gav mig ändå en tröst.
Vad sa din mor?
Ja, men kommer du inte ihåg? Hon berättade ju att man ska låta det vara ett minne.
Ja, just det ja. Att minnet är mycket mer kraftfullt än det växer. Och de hade rätt.
Ja.
För jag menar, jag saknade kaoset. Jag tyckte, jag hoppas det här inte,
Jag hoppas vi inte tappar
att
tråden.
vi inte tappar tråden, att folk går in i sina system, att de låter rädslan ta över. Att de blir sjuka, att folk dör i så stor skala, att hela rörelsen bara dör ut. Jag vet inte, man fruktar många saker, men Annika och Mårten hade all rätt. Det var ju liksom, om du har ett minne, ett symboliskt minne, ju mer du tittar tillbaka, ju mer tiden går så blir det bara starkare och starkare och starkare. Och du kan knappt tro att det hände, men vi var ju där. Vi känner det ju fortfarande i vårt blod, i våra ben. Vi minns hur det kändes att vara där. Du minns.
I allra högsta grad.
Så jag vet att så fort det bara startas upp eller de sätter ett datum så kommer nog alla vara där.
Ja, men så fort karantänen går ur, och det är det här som oroar mig.
För polis och militär?
Det som oroar mig är att de använder coronan som fasad.
Ja. De kommer använda varenda medel de har. Från att
Ja.
skjuta bort ögon till att använda karantän till att ljuga. Alltså bara ljuga rakt ut flera gånger om. Alltså samma Trump-metoder. De kan bara säga vad som helst. Bara
För
fortsätta prata liksom.
det skulle ju varit en konstitutionsförändring i april.
Yes.
Men den blev inställd på grund av coronan.
Yes.
Och den kommer istället nu att vara i november.
Jag tror november, yes.
Ja.
I believe so.
Och vad är det de ska rösta om då? Vad är
En
det?
total förändring av konstitutionen.
Vet man vad den här nya konstitutionen innebär?
Grejen är att det här är sådana långa utdragna processer. Men att bara slå genom det där så betyder det att nu börjar en ny process av att skriva en ny konstitution.
Okej, så egentligen är det att förkasta den
Att
gamla.
förkasta den gamla.
Och man vet inte riktigt vad den nya än är. Så det är inte ett
Nej.
ställningstagande till den här eller den här. Utan det är ta bort den och så skapar vi en ny.
En ny konstitution som går med hand i hand med vad folket begär.
Ja.
Och det man måste få fram det beslutet. Med det beslutet kan allting förändras och Piñeras legacy kan börja dö ut på riktigt. För så länge vi har hans konstitution så är det deras spelregler fortfarande. De som har makten, de som har pengarna. Jag menar alla välgörenhetsorganisationer från USA, det är liksom Rockefeller hit, JP Morgan dit. Här är samma sak. Vi har våra multibiljonärer som man ser deras namn överallt ihop och alla deras politiker som de försöker pusha igenom på nyheterna. Vi har en som heter Lavin som har kämpat för att bli president och alltid varit med och nu är han med i varenda nyhetssändning. De har bara kollat den
Och vad
liksom.
står han för?
Han vill bara bli vald.
Ja,
Så.
men är han konservativ? Är
Nej,
han...
jätteextrem höger. Han är god vän med Piñera.
Han är kanonhöger.
Ja visst, samma som Piñera. Och han bara håller på att bli mer och mer populär och de visar honom i varenda scen. Han är med masken och humanitära insatser hit och han är på varje panel på morgonen och snackar. Och ja, jag är trött på att se hans face, men grejen är att media, ägarna har ju massa miljoner så de visar vad de vill. Och de visar en statistik att han av alla borgmästare och politiker så hade han varit 73% på TV eller sånt där. Jämfört med alla andra får dela på den där sista.
Menar du allvar?
Nej, 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 han är
73%?
överallt. De pushar, de bara pumpar och folk bara, ja han verkar veta vad han snackar om. De känner igen honom. En ritualistisk instinkt och bara, ja men vi röstar på honom då ju såklart.
Det där är så sjukt, för det där berättade ju, det har ju du sagt också, men när vi pratade häromdagen, Pato, när han sa att jag bara, men the rich guys are together with the government. Och då stirrade han bara på mig, han bara, men the rich guys are the government. Han bara, alltså Piñera, det var en stor affärsman innan. Han best buddy med samtliga miljonärer i den här staden. Och det är inte så konstigt. Och ska man nu vara riktigt krass? Ja, men du har dina bästa kompisar, Inna, Pato, Mauro och Migue. Och du blir president. De har ett företag som du bara, om du bara petar på det företaget så kommer det blomstra. Det är dina bästa kompisar. Så att egentligen, jag kan ju inte klandra Piñera. Men jag klandrar systemet som gör det möjligt
Det är det som
att få ihop det här.
jag tycker du har helt rätt där. Det är systemet som är fel. Jag tror om extrem vänster och extrem höger sätter sig och pratar så tror jag att de har väldigt liknande mål. De bara har väldigt olika sätt att nå dit. Men vi är alla människor som bara försöker göra så gott vi kan för oss och för våra medmänniskor. Vissa har en mer hands-on approach och vissa tänker en annan skala och vissa tänker via systemet och
Men tror du att de personerna, för det här tycker jag är intressant. För när jag pratade med din mamma så sa hon att Piñera är ond.
ja.
Och jag sa det, jag undrar det. Alltså, jag har ju så svårt att köpa att människor by nature är onda. Det finns ofta anledningar och olika orsaker. Den här killen är uppvuxen rikt, I guess. Han har gått på fina universitet. Men jag tror att det också bara kan vara en fullständig blindhet av man är uppvuxen i ett system, man har sin egen bubbla. Man tror på det här systemet blint för att alla har jämt sagt det. Universitetet man har gått på har förespråkat ett system.
Vilken familj du föds in i, din genetik, dina upplevelser,
Jo, men allt det här
vilken
att
influens du får när
och
du
det
växer upp.
skapar och jag tror att Piñera på riktigt tänkte att nu liksom vi har ett krig mot folket. Men han fattar liksom inte. Han är för dum för att kliva utanför sin bubbla. Det kanske finns fattiga människor i det här landet. Yeah,
Well,
right, it does.
jag gillar din approach och jag tycker du har rätt delvis. Men om det nu finns en sak som heter ondska, så måste det finnas en sorts skala av vem som är ondare och vem som är mindre ond.
Jo,
Jag tror vi
absolut.
alla har en grad av ondska i oss. Därav fenomenet. Och jag måste ju säga, enligt våra Disney moralkompass om vem som är ond och vem som är god, så måste ju de här figurerna vara lite ondare än andra. De jublar ju när militärkuppen kom och man visste att folk blev torterade och mördade och våldtagna och använde råttor som tortyrredskap och allt sånt här. Och den här är ju del av de som jublade och benefited. Han och alla generaler och alla, alltså.
Men jag tänker så här. Jag vet inte, jag testpratar nu. Men jag tänker så här att ett av de här stora fenomenen runt alltså andra världskriget och Nazityskland. Det var ju att du fullständigt lyckades avhumanisera människor, avhumanisera judar, vilket gjorde det möjligt för alla människor att bara hata judarna. Och man hade gjort det så liksom manipulativt och propaganda att de här människorna inte längre var människor, det var ohyra. Du vill inte ha löss i din lägenhet. Du måste bli av med lössen. Och då hittar vi ett system som gör att man blir av med lössen. Och alla tyskar jublade fram till att de insåg efteråt att ja, vi har ju varit rätt manipulerade. Alltså när allting kommer upp. Och det är där jag funderar lite grann på här, att har man den där inställningen, jublar man? Ja, det kan vara så att man upplevde att nej, men Allende hade krossat Chile från grund och botten. Han hade förstört för människorna, det var ohyra. Alltså den här vänsterpolitiken, vänsterideologin, det är ohyra, det är smuts, det får inte komma in i samhället, det är rena ondskan. Och har man den inställningen och man kraschar en sån regering, så är det klart att du kommer att jubla. På samma sätt som faktiskt både du och jag kommer jubla den dagen Piñera blir avsatt.
Visst.
Alltså,
Det ska vi fira.
jo men hänger du med?
Det
Att
hänger med.
det. Och sen jag upplever ju att när han står och pratar, jag upplever kanske inte att han är ond, jag upplever att han är fullständigt korkad.
Han ser lite ond ut, tycker du inte?
Ja,
Han ser ut
väldigt.
som en goblin. En ork. En liten ork.
Ja, är inte han som har så små händer också?
Jo, en deformerad ork.
Ja, deformerad ork. Nej, men jag tänker bara i största allmänhet att man. Jag tror att han är korkad. Jag tror att han inte är. Alltså Trump. Han är korkad.
Ja, men alltså, det
Ointelligent.
måste ju finnas viss standard. Ska vi ha en
Jo.
vuxen person som president? Eller ska vi ha en den där buffoon i Trump? Och i Piñera också. Piñera, samma sak som Trump, bara tabbar sig hela tiden. Han bara säger fel saker hela tiden. Och har sagt hemska saker också. Sådana old school, gamla, machistiska
Kom inte
saker.
du ihåg när vi var på vägen hem från boxningen så tog du en bild på texter ordagrant citerade av Piñera om kvinnor. Om en kvinna
Yes.
säger nej,
Ja.
Kommer du ihåg det? Jag kommer inte ordagrant ihåg det där.
Jag kan leta upp det, men det var något, jag parafraserar här om det finns på svenska det ordet. Han sa någonting om, vad sägs som att kvinnorna lägger sig på marken och spelar döda och vi män lägger oss om på och spelar levande liksom. Basically någon sorts skämt om att kvinnan ska bara ligga livlös och han ska bara ha sin väg med henne. Det är såhär old school.
Det är alltså presidenten
Ja,
för Chile som har sagt
Sydamerika.
det här.
Sydamerika. Jag menar, kolla Bolsonaro i Brasilien. Han säger saker som får Hitler att verka som ingenting.
Ja, nej men.
Man blir så förvånad att folk fortfarande kan bete sig så här med tanke på historien och vad som i teori är våra värderingar och hur vi ska göra saker och ting och vad som lever med tidens gång. Vad är rätt, vad är fel? Lyssna på de äldre, right? Och så kan de här bete sig hur som helst.
Ja, det här tycker jag är så himla. Det känns lite grann i luften nu. Jag har inte tänkt på det tidigare när du har sagt att nu kommer det igång. I mars sa du ju det. Nu kommer det
Ja.
igång igen. Nu börjar man höra det. Jag kunde inte känna det i luften då. Utan jag började se lite plakat, men jag kunde inte få den här någonting är på gång.
Ja.
Men den här gången, nu, när man börjar höra kastrullerna vina från balkongerna här runt i, även i Providencia. Jag började kunna få den här, just nu sitter jag med händerna och gnider dem mot varandra, för det är just det här, det är som silke, du vet, man känner av att det är någonting i luften, det pågår någonting.
Pågår något och det känns bra. Ta den tid du vill, men du kommer få se hur lågan tänds en gång till. Du kommer få se det här som när det startar om på nytt lite grann. Så du får en första seat parkettplats för att se en revolution starta om på nytt. Det kommer vara ganska häftigt.
Jag kommer hälsa till alla mina föräldrar att jag kommer sitta inne i lägenheten i Providencia när det är som värst. Jag kommer inte utsätta mig för någon fara.
Nej, det är sant. Vi ska ta det lugnt. Du har ju själv märkt mitt beteende.
Alltså grejen är att när vi har lyssnat igenom på de här podcasterna så har jag ju skrattat och tänkt att det låter ju så jäklar vad hemskt det här låter allting. Det är väldigt hemskt. Det är fruktansvärda förhållanden. Men för oss personligen så är det väldigt lätt att undkomma det här. Och jag vill bara fortsätta återupprepa det här. Jag sa det till min faster när jag pratade med henne tidigare idag. Att man måste också veta att det är 7 miljoner personer i Santiago. Så när det står oroligheter i Santiago. Alltså ni kan ju översätta det till. Ja, alltså Sverige har 10 miljoner människor. Så det skulle motsvara att det är upplopp i Stockholm. Då behöver du inte vara
Ja.
orolig i Göteborg.
Det är en tröst, man kan ligga lågt ganska lätt.
Ja, att grejen är att står det oroligheter i Santiago så behöver inte det innebära att jag överhuvudtaget någonsin kommer se det.
Exakt, bra sagt. Och därav just Vitacura och alla de här områdena där uppe är ju orörda av allt som har hänt för de varnar också, vi kan inte ta oss dit för det är där militärerna är, de skyddar ju allt det där. Så om rörelsen skulle komma dit, det är då det skulle bli riktigt farligt. Så det är också en rädslefaktor till varför vi inte tog manifestationerna upp dit.
Ja, alltså för det jag kommer ihåg första manifestationsdagen när vi promenerade bort hit, för då gick det ett stort manifestationståg genom hela stan och bort hit mot Providencia och ännu längre upp. Men det man märkte, desto längre upp vi kom med manifestationerna, desto fler militärer vid bankerna, mataffärerna och vid, det var någon annan byggnad de också hade intagit. Det började vara militärer i allt fler hörn och ställen med sina vapen. Inte hotfullt då, de stod faktiskt bara. Men man märker det, att desto längre upp du kommer, desto större är säkerheten. Och sen ligger ju Escuela Militar uppe i
Yes.
Las Condes, som är också upp mot bergen här då.
Ett bra tecken läste jag att Piñera har tagit hjälp av Lagos, Bachelet och Frei, som är ex-presidenter. Så han ber ändå om råd om hans rivaler, basically. Men jag tycker det är ett bra drag.
Ja, det
För
hedrar honom faktiskt.
ensam, det har inte gått bra när han gör saker ensam. Jag tror han behöver hjälp.
Ja.
De kan i alla fall komma med en annan input. I don't know. Så det är det som händer här i Chile.
Men det där är så. Jag vet inte, jag vill bara rekommendera alla människor att resa. Jag tror aldrig jag har varit i mitt liv så stimulerad som jag är just nu. Jag tror aldrig jag har varit så stimulerad i hela mitt liv som jag är just nu. Med både spanskan och med saker och ting som händer och. Det är lätt att låta. Jag vet inte. Nu får vi se om min kära faster lyssnar på det här. Men jag hörde att hon blev lite irriterad när jag sa. Nej, men jag lär mig mycket. Ja, men jag har förstått det. Men hur mår du? Hur är det? Jag vill veta hur känner du dig? Och jag tänkte på det att ja, men visst, det kanske låter som att man försöker spela som en stor person. Jag lär mig så mycket och jag vet inte, men vi får se. Men på något riktigt konstigt plan så är det verkligen så där jag känner. Att ja, det finns oro i luften, men jag är inte rädd. Ja, det finns saker som händer. Det är jobbigt, det är tungt, det är lite läskigt. Men samtidigt så känns det som att jag har öppnat en thrillerroman. Det är så det känns.
Nice.
Ja, nej men jag har öppnat en bok, man liksom väntar, man vet att det är säkert, man sitter inne i sin lägenhet och läser den här boken och får ta sig med på massa spännande äventyr och olika. Det är spännande och man sitter nästan och skakar. Och det är typ den känslan som jag sitter med just nu överlag och egentligen har gjort sedan jag kom till Chile. Jag har suttit säkert, visst det är många gånger jag har varit rädd, men aldrig att det har känts ohanterbart vare sig före eller efter. Utan det har varit precis, och det är ju för att vi också har varit så försiktiga.
Ja, alltså man måste vara försiktig. Ibland måste jag påminna dig och jag riskerar att låta feg eller någonting, men man har verkligen inte tid för att man måste bara vara smartare än så. Till exempel om vi går på gatan hem och ser några militärer i hörnet, jag vill inte gå förbi dem. Även om vi bara ska gå förbi snabbt, nej, jag vill inte riskera att de ens ser mitt face.
Nej.
Och likaså nu, med allting som håller på att hända nu, jag måste ju erkänna att det här är första gången på väldigt länge jag börjar liksom, okej, men då kanske det är dags att ta en exit strategy och kanske börja kolla biljetter till Sverige eventuellt för det ena och andra har gjort att situationen är så svår att, ja, hade nog varit lite mer produktivt att vara i Sverige och
Ja.
sen se vad som kommer därefter. Och det tar mycket för mig att säga det här, för jag vill ju så gärna vara här och jag vill vara här tills konstitutionen förändras. Vilket skulle vara i november då. Men efter det, ja, kanske är det smart att återvända till Sverige.
Jo, men för man vet ju inte riktigt vad det är som händer och hur det ter sig här. Och sen är det svårt att leva i Chile. Alltså till och med de vi bor med som är utbildade och har jobb, det är jobbigt även för dem. Mapato är 36, hans flickvän är 33, Igna är 31, hans flickvän är 31, 32.
Något sånt.
Ja, vi är i 30-årsåldern och vi bor med varandra för att ingen har råd att bo själv. Ingen har råd att bo själv.
Nej.
Ja, det är väl jag då i så fall kommer med västerländska pengar, men det skulle ju inte vara särskilt länge heller, för att lägenheterna här är dyra. Och det gör det omöjligt en människa att klara sig i det här samhället.
Pato och Gabi måste nu jobba hela sitt pass med en sån där plastskärm över
Nej,
ansiktet.
jag har åkt på plastskärmarna nu
Ja
också.
visst, hela dagen och mask. Hur obekvämt är inte det?
Plastskärm och mask.
Alltså mask hela tiden, men sen har de också en plastskärm som de ska helst ha.
Oh wow.
Så kul. Och om någon kommer in liksom med någon feber, då får de en sån utskällning. Vad fan gör du här? Gå och testa dig. Här finns det folk som kan bli smittade, som har äldre personer hemma liksom. Vad du vet.
Ja, det ska de ju ha, det är ju bra, men det sjuka är ju att de tvingar ju fortfarande folk att gå till jobbet. Alltså, Pato sa ju det, han bara, man vågar ju inte stanna hemma, för sen vet man att även om man skulle vara sjuk, han var ju lite krasslig nu.
Ja. Vad sa han sen? Om han skulle vara sjuk?
Nej, men det funkar ju inte med jobbet. De skäller ju ut, alltså, och lönemässigt, alltså han bara, man får inte bli sjuk, det går inte att bli sjuk.
Det känns som att de lever i någon sorts dvala jämfört med till exempel hur Sverige sköter det. Det känns som att de går nu i sådana här konstiga spår av rädsla och hysteria och fattigdom och kaos och elände. Så det märks som att Chile inte riktigt än kommer kunna ta sig ur den här situationen på bästa sätt. Känns som att de behöver liksom inse att de här strategierna kanske inte är de bästa. De har börjat ge ut mat och sånt till familjer, för nu måste de göra sådana här stora sociala.
Och det var ju någon miljonär som gjorde.
Såklart.
Men för det berättar ju också Pato, för jag tänkte, oj gud vad fint. Nu, det är inte the government som har gått ut och gett mat till de fattiga, utan det är ju någon rik miljonär som har gjort det.
Tekniskt sett så blir det government, fast indirekt.
Jo, men det som är intressant är ju att Pato berättar, jag vet inte om jag riktigt förstod det. Men grejen är att de behöver personen som köpte all den här maten. Du får rätta mig om jag har fel nu, för det var så här jag förstod det. Personen som köpte all den här maten till de fattiga personer har också ett vattenföretag.
Ja.
Och man inser att i Santiago inom några år så kommer det vara vattenbrist på grundvatten här. Så det man vill är ju att transportera vatten från södra Chile upp till Santiago. Men det skulle vara en för alldeles för stor privat kostnad för den här personen och därför behöver man ha regeringsbeslut på att man ska kunna transportera vatten upp till
Så är det
Santiago.
bara en jävla
Så det går
business.
ner i hans ficka till slut i alla fall.
Det är bara en jäkla business.
För att han ska få genom the government vatten uppskickat och han får tjäna alla pengar på det.
Och en jätteskada för miljön, by the way. Och att göra något sånt.
Jag tror att vi kanske berättar det här i den första podcasten, men det är ju en av de häftigaste grejerna. När de här revolutionerna startade så började det helt plötsligt dyka upp älvar, vattendrag och sjöar. Började helt plötsligt poppa upp. För att de personerna som har, i synnerhet tror jag, avokadoodlingar, för att avokado tar fruktansvärt mycket vatten och det är en av Chiles största
Export. Ja.
varor.
Ja. Och det är lika dyrt för chilenare som för internationella priser. Vilket är helt jäkla befängt.
Inte på La Vega.
Ja, man måste ändå leta. Men det kostar ju
Ja, så
liksom.
internationellt. Du tänker på att en avokado i Sverige kostar 20 spänn. En avokado.
Här kan du hitta för 20 spänn också.
Ja, men i Sverige kan du typ inte hitta
Alltså,
billigare.
det jag
Vi
menar
har
att
ändå köpt.
avokadoserna har blivit dyrare bara.
Jo, men I know that. Men jag tycker att rätt ska vara rätt. Det är inte internationella priser för det är fortfarande billigare här.
Ja, men det borde kosta mindre.
Jo, men tanke på att de är största export. Ja, ju för. Förlåt, jag tar tillbaka det där. Jag börjar tänka på äppelodlingarna i Sverige på hösten. Är det faktiskt sjukt billigt med äpplen i Sverige?
Så borde det vara här.
Jo, det är faktiskt sant. Jo, nej, men absolut. Men kontentan, det jag tyckte var intressant är att vi egentligen de här avokadoodlarna, när de här revolutionerna bröt ut, flydde landet. Så att produktionen stoppade och helt plötsligt började det bara poppa upp sjöar,
Ja,
älvdrag.
de insåg att the jig is up, nu är det likadant att börja investera i något annat för världen håller på att
Mario,
förändras.
jag tror inte du fattar hur konstigt det här är. Att det börjar poppa upp sjöar. Alltså, de har tagit liksom så mycket vatten att folk så här, den här sjön har inte varit här
Ja,
innan.
visst.
Det är för att man har tagit vattnet, man har tagit grundvattnet, lett
Ja.
om det. Och sen så fort när produktionen slutar, det här är ju folkets vatten. Det här är ju torra, fattiga områden. Alltså Santiago är ju supertorrt, väl?
Yes, absolut. Absolut. Ah, ja, men så går det när man låter landet skötas av en massa kommersiella ingenjörer, som de kallar det. Det finns väl i andra länder, men här är det väldigt stort med kommersiella ingenjörer som bara är experter på att skaffa pengar, business. Ja, det är det enda de tänker på. De är liksom kapitalismens supersoldater.
Ja du, det är så. Det är sjukt spännande. Men jag är också som samhällskunskapslärare, man tänker på alla teorier vi satt och läste om i skolan och översätter ekonomiska system här i andra länder. Vad är det som gör att ett system funkar och varför funkar det och i vilket land funkar det för att? Väldigt obegripligt där. Nej, men det här tycker jag också är intressant med till exempel coronan. Folk säger, ja men i Sverige sköter man det så här. Jo, men Sverige kan du inte jämföra med typ Italien. Eller något sydamerikanskt land heller för den
Nej.
delen. För Sverige, vi har ju den normala sociala distansen. För våran kultur funkar så.
Ja,
Vi
visst.
sätter oss inte bredvid någon på tunnelbanan eller på bussen. Vi sätter oss helst 2 säten ifrån. Sitter någon längst fram så kommer personen nummer 2 sannolikt sätta sig nästan längst
Man
bak.
skulle kunna kalla det lite sjukligt beteende.
En aning, absolut. Men det har ju varit räddande i corona. Nu är det därför det inte går att jämföra, för att många andra kulturer, man pussas på kinden när man ses och det är väldigt nära och fysiskt, medan svenskar är väldigt kalla.
Ja, jag är ju själv svensk, jag förstår det 100%. Men jag
Ja.
förstår att man borde göra andra saker också. För det där är väldigt isolerat uppe i norr. Och människan
Uppe i norr som i Sverige då.
uppe i norr som i Sverige. Och människan kan anpassa sig till så många olika saker. Man vet inte själv förrän man gör det. Jag brukar prata med unga svenskar som brukar dra ner och tågluffa ner för Europa under sommaren. Hon sa, så fort de börjar komma ner till Spanien. Så börjar deras egna manér att förändras. De blir mer extroverta, börjar prata med folk. Ja, visst kan de dansa, ja, visst kan de sjunga. Det är lugnt när de hade varit antagligen mer blyga uppe i norr.
Fast det där tror jag också handlar om att du faktiskt lämnar landet i största allmänhet. För det har jag tänkt på också sen jag kom hit. Jag har gjort betydligt mycket mer här än jag skulle gjort i Sverige.
Right.
En sån enkel grej som att stå och dansa i manifestationerna i sport-bh och ett par shorts hade jag inte gjort i Sverige. För det är så ovanligt att du ser tjejer på stan i bikini. Hänger du med? Men i och med att jag var här, folk hade för det mesta kläder på sig här också, tröjor, men det var typ 30 grader varmt. Jag tyckte det var så roligt, för när jag tog av mig tröjan så tog Gabby av sig tröjan så kunde man se att det började sprida sig lite grann. Det var som att, ja men nu har någon tjej börjat, vad skönt, nu slipper vi. Kan vi ta av oss allihopa här? Och...
Bröt isen. Det var mycket sol den dagen.
Ja, det var väldigt varmt.
Sen klättrade vi upp på en bro.
Ja, det var en så himla fin dag. För övrigt, den bilden har ni redan listat ut, men det är den bilden jag la upp på Instagram förra gången.
Du är på en bro med några vänner och posar. Victory.
Ja, det var så det kändes. Att jag lyckades ta mig iväg och fick den här upplevelsen på manifestationerna och stå och titta ut över Chile. Lättare narcissistiska drag, men man fick ju känslan av I own this place. Känner mig som Mufasa. Nej, jo Mufasa, Scar heter den onda.
Ja, vad fint. Men hur känner du dig idag då? Har du samma eufori eller har du blivit stängt med rädsla eller obekvämlighet för karantänen eller?
Det känns just nu känns det ganska mycket som man går i nolläge. Jag ligger inte på minus. Jag är inte ledsen, jag är inte deppig, jag är inte hängig. Men man går inte runt med euforilycka heller.
Nej.
Alltså, och den här coronan kom ju onekligen som det gjorde för alla i hela världen. Man fick ju tänka om. Och det är här också att man varit så lustig med den här resan. För att jag skulle åka till ett fredligt Chile och resa runt lite grann, träffa dig och till den här oasen som Pinera kallade det i Sydamerika.
Right.
Det var den jag skulle åka till. Det var inte den, det var inte det landet jag åkte till. För det startade en revolution. Jag kom iväg. Och då fick man liksom bara tänka om hela den här resan. Det blev någonting helt annat än vad jag hade tänkt. Men betydligt mycket bättre än jag någonsin hade kunnat önskat. Och samma sak nu. Vi satte igång med vårt projekt. Här Forza Sueca började få igång det här gymmet. Och jag började hitta lite vänner. Jag kunde börja umgås med. Skapa mig ett liv
Din
här.
spanska.
Min spanska. Mycket. För du och jag har ju suttit ihop i ett halvår.
Ja, by the hip.
Ja, bokstavligt talat. Det längsta vi har varit utan varandra tror jag är ett dygn.
Om ens
Nej,
det,
inte
bara
ett helt dygn.
en natt.
En natt har vi varit utan varandra. Ja, då sov jag tillsammans med en väldigt god vän från Gällivare som var här och hälsade på ett hotell. Och det är det enda vi har varit utan varandra på ett halvår.
Och jag fick fisa i fred.
Åh, nej.
Nej, jag skojar.
Too much information. Nej, men så det som det här resulterade i, det blev ju en litet avbrott i allt det här. För just det att det var två personer, Jonathan och Bea, i boxningen som verkligen var sådär, men häng med ut och dansa, vi ska visa dig nattlivet i Santiago. Och du är ju inte så mycket för att gå nattklubba och...
Not much, no.
Nej, och det är ju jag gillar ju att dansa och jag tycker om att vara ute och festa. Så det kändes jättekul att det där skulle komma igång, att här, äntligen har min spanska blivit så pass bra att jag skulle kunna gå ut själv utan dig. Och det är självklart att jag hade kunnat gjort den här ansträngningen om jag verkligen hade velat, att man hade kunnat hitta turister som också var här och reste, som han hängde med ut på krogen och allt det här. Men det är inte riktigt den resan jag ville ha. Jag vill ju åka till Chile för att jag vill lära mig spanska och vara med chilenare. Och sen, alltså... Det ena behöver inte utesluta det andra, men jag tror att det är därför det inte har blivit av. Jag har inte gjort ansträngning åt det hållet. Jag har snarare gjort ansträngningen i spanskan och att jag vill mer ta mig åt.
Ja, och du är i goda händer. Jag menar, efter den här podcasten ska vi sätta oss och spela lite kort och snacka skit. Är inte det trevligt?
Det är fantastiskt. Och jag tycker så mycket om de här personerna vi bor med. Det har blivit som en liten familj. Och det är väldigt... Man tror att man känner en människa. Men också en grej som jag har insett tror jag, att det är först när du... Jag vet inte. När du söker hjälp. När du ber om hjälp. Att det är ofta där liksom en vänskap blir djupare. Att du... Ja, men som med Gabby till exempel, när jag mådde så jättedåligt här för några veckor sedan. Att du och jag hade det jobbigt och vi satt i karantän. Den enda jag kunde prata med var dig och du var den enda jag inte ville prata med. Nej men så är det ju när man bråkar, man vill inte vara med den personen och så vi sitter ändå ihop. Det var första gången jag bara, nej men bära eller brista, det här får gå. Om inte annat får jag sitta tyst med Gabby för jag gillar hennes energi. Den är varm, den är snäll. Så jag berättade det också i förra podcasten. Jag gick bara in i köket och necesito un abrazo, Gavi. Behöver en kram. Och hur vi kom ner där och satt oss och pratade. Och jag kände efter det att, men efter det så blev hon och jag mycket närmare. Alltid när vi går runt med varandra i lägenheten stannar vi upp och kramar om varandra. Och hon är så pytteliten. Och jätterar. Men jag kände att vår relation förändrades där. Och från att hon 2 veckor efter det kraschade och började be om din och min hjälp. Och det känns så himla fint nu att, för här i Chile, det kan vi faktiskt snacka lite grann om de där kulturskillnaderna. Jag berättade en historia om att, lång historia kort, det var en kompis som hade varit på midsommar och hon berättade då att till slut en tjej hade bastat med 11 killar ensam. Varav samtliga de här killarna hade flickvän. Och för en svensk så, eller det kanske bara jag, men jag har aldrig upplevt att det här skulle vara något konstigt. Nej men.
Här i Chile skulle den scenen aldrig någonsin ske. Såvida inte det hade varit någon sorts svensexa och hon är någon strippa.
Ja,
Det är den enda scenen jag kan föreställa mig.
ja. Och det där tyckte jag var så himla lustigt. Och nu pratar vi fortfarande badkläder på. Liksom att det inte.
Still.
Nej men, och det är det här jag tycker är så. Och i förlängningen dit jag ville komma med det här att flickvänner är flickvänner, de är inte personer. Det vill säga att du beter dig mot din flickvän, eller du beter dig mot din kompis flickvän som om det vore en vägg. Du pratar inte trevligt, du är bara proper typ.
Jag försöker vara en eunuch, alltså utan kön. Jag försöker bara vara någon asexuell, rolig typ som absolut inte någonsin skulle kunna vara ett hot.
Ja, för att det är så himla heligt här. Man märker ju det att tjejernas personlighet förändras i relation när de är med sina pojkvänner. Man märker det direkt. För att när man är med dem själv så är de som vilken person som helst. Alltså, man känner av, du är ärlig mot mig. Jag känner av, du utger dig för att vara den du är.
Du är genuin.
Ja. Men jag märker när så fort flickvänner kommer med sina pojkvänner, vice versa också, så blir det så väldigt traditionellt. Och det blir så väldigt flickigt och gulligt och man får inte vara för högljudd och man får inte vara si och man får inte vara så. Och är man nu trevlig så upplevs det som att man flörtar och då blir det direkt ett drama. Och observera trevlig. Du beter dig decent mot en person. Det vill säga du ser inte ut som en grå stenmur när du tilltalar personen.
Jag måste bara säga så här. Resa. Yes, man måste resa, right? Men med det sagt, samhällen kan vara så motsatta varandra att du har ingen aning om vilka tår du trampar på, även om du försöker. Du kan föreställa dig den vildaste fantasierna och en kultur kommer att vara så annorlunda för de har flera hundratals år där de har bara inbyggt reaktioner och idéer. Så du kommer in jätte godhjärtad, nej men här ska man komma in och göra ett gott intryck. Du gjorde det värsta intrycket du någonsin kunde ha gjort. De kommer aldrig mer vilja se ditt face.
Du, inte som i jag, Eva, utan du som i personen som reser, hoppas jag.
Nej, du är en homerun vart du än går, babe.
Blev lite orolig där, kände så här, oj.
För att försöka förklara för Ebba vem hon är i världen. Då sa jag, du ser de här som flyr från Afrika, som landar, de är liksom 30 stycken i en gummibåt. De slåss för att komma igenom, de vill bara landa där i Spanien och sen en chans på att överleva. Afrikanen i båten, som trillar över, håller på att drunkna, hjälp! Du är direkta motsatsen. Jag menar inget illa, babe. Det är bara att du är white, beautiful, smart as all hell. Du bor inte på gatan. Du har bra utbildning, bra gener, du är stark, du är en atlet. You're
Den förtjänade så blir
white. Jag
den 2 gånger.
förtjänar två, babe. Jag bara tänker, vem har det? Alltså jag menar inte, don't cry for me Argentina. Jag försöker inte trycka ner det här.
Jag
Det är
vet
snarare
exakt
jag
vad du
försöker
menar.
stärka dig. Du är i en sits där du ska kunna drömma stort. Andra vill bara ha en decent meal och förhoppningsvis dö, alltså leva över 36. Det vill jag bara säga.
Nej, men visst är det sådär att det där har ju också blivit så otroligt tydligt när man kom hit att bor man i Sverige, det blir lätt att jämföra sig med svenska mått, vilket man gör i alla länder. Men man inser ju när man kommer hit att jag tror att jag har varit ganska naiv i den här. Eller naiv. Jag är uppvuxen i Norrland.
Ja, visst,
Jag
okej.
har inte... Jag kommer ihåg en gång... Ah, shit alltså, vad det här var lustigt. Jag jobbade på Handelshögskolan. Så stod jag i kön och vi hade en kaffemaskin där du var tvungen att ha en polett för att köpa kaffe. Och sen kommer en student och säger hej, men ja, jag ska ha en kaffe, 12 kronor. Så går han till bryggautomaten och så säger han, men kan jag använda det andra kaffet? Nej, du behöver en polett till. Och så frågar han, varför då? Och jag börjar garva och så säger jag lite skämtsamt, jag har fått sådana som du inte ska köpa kaffe.
Nej.
Ja, jag tänker ju han som student, snåla studenter, haha, kul, skämt. Och det blev helt knäpptyst i hela den här liksom, matsalen. Det var ju typ 20 pers där inne. Och alla blev helt knäpptysta och jag tänkte, det här var ett jävla humorlöst gäng. Och sen kommer den här killen, tack gode gud, tillbaka efter lunch och säger, tjena rassen, hur är läget? Jag bara tittar på honom, vadå rasse, vad snackar du om? Ja, såna som jag. Och jag bara, vadå såna som du? Och i den frasen går det upp för mig att den här killen är mörkhyad.
Ja.
Jag har inte ens tänkt tanken. Jag har
Nej.
inte gått igenom mitt huvud ett uns. Men däremot har det gått igenom alla andras huvuden när jag säger såna som du.
Ja.
Och då börjar jag ju garva och jag bara, ja men såna som du som student,
Det är farligt.
din dumme gräs. Nej
Det
men du
där är
vet.
farligt.
Och sen börjar vi garva båda två. Och jag bara, vem fan är det som är rasistisk här? Det är du som placerar dig i något fack. Och sen börjar vi skratta båda två. Han och jag blev goda vänner sen. Men det är, jag har aldrig sett. Jag ser det inte så.
Men det är som en paradox, för du vill bekämpa rasismen, men du som lägger till rasismen i scenen. På
Ja.
grund av att du antar en massa. Och så går det med massa saker. Jag pratar med många feministvänner också som du vet, de bara ser våldtäkt och patriarkala strukturer överallt. Jag bara, vad snackar du om? Jag pratar inte alls om det där.
Nej.
Det blev väldigt mörkt samtal och ingenstans. Jag hade en trevlig anekdot att berätta. Vad fan, nu kommer vi snacka om våldtäkter och skit.
Nej, men och att det här man, och det är det här jag tror att jag har varit lyckligt ovetande. Alltså, min storebror har haft jättemycket invandrarkompisar när jag växte upp. Det var så naturligt, det var inte nå, liksom, oj, de invandrade. Jag var så liten, jag var typ 12-13 när de började umgås, jag har aldrig tänkt tanken att det skulle vara något annorlunda. Och det var en väldigt, väldigt fin dynamik mellan dem. För att det var integration på riktigt i den här dynamiken. Det var liksom, de tog del av det som var svenska kulturen, när de tyckte om med svenska kulturen. De här killarna tyckte om att festa och dricka alkohol. Men sen höll de sig fortfarande till Ramadan, att de fastade när de behövde och de tog det de tyckte var fint ur båda religioner. Och jag lärde mig jättemycket om olika kulturer under den här tiden uppe i liksom, Skellefteå.
En give and take, en
Ja, men
fantastisk give and take.
fantastisk. Men och därför har jag ju aldrig sett att det skulle vara något annorlunda att vara vit gentemot att ha någon annan hudfärg. Jag vet det rent rationellt genom historien, jag har fattat det när man har läst, men jag har aldrig kunnat känna det förrän jag kom hit.
På den där festen du var på.
Vilken då?
När du var på en fest och de förstod inte vad du gjorde på festen för att du kände en snubbe.
Oj, wow, vad jag inte kommer ihåg det. Du får nästan hjälpa mig att...
Du var på en fest och det var massa killar och tjejer från The Hood och du bara stod ut där som en vit prick.
Just ja, jo, vi var på Docks, heter det, en nattklubb i Göteborg som ligger på Frihamnen. Och när vi kommer dit så, jag tror att det är, kan det vara 500 pers där? 10% svenskar, max. Jag har aldrig känt mig att jag stuckit ut så mycket
I
förrän här
Sverige.
i Sverige. Så. Jag har aldrig stuckit ut i Sverige så mycket som där. Och sen blev det ganska otrevliga scener för en kille var riktigt otrevlig mot min väninna. Så jag gick ju fram till honom och mer eller mindre, men vad gör du? Liksom, du beter dig inte på det här sättet. Jag får en knuff och det blir ganska läskig stämning, för det var bara killar i den här situationen också. Som slutade med att jag sa okej, jag backar. Men kände i, när jag stod mitt uppe i allt det där, så tänkte jag när jag tittade omkring där, jag bara, fan, är det så här folk känner sig när de går på Avenyn? Alltså motsvarande typ Stureplan då i Göteborg. Är det så här de känner när de går på Avenyn? Att ständigt liksom bli uttittade, att ständigt bli liksom granskade uppifrån och ner? För det var det jag upplevde på den här festen. Och jag gick jättemycket i de där tankarna och blev fundersam. Träffade en gammal gymnasievän på den här festen, åkte med honom hem. Och vi åkte upp på Ramberget med hans vänner och vi hade en fantastisk kväll och satt och snackade. Och sen när jag kom in på det här temat, och han kommer från Iran, och alla hans vänner, iranier och ja, men motsvarande, åt det hållet. Så sa jag det, men vadå, är det så här ni känner när ni går ut på krogen på Avenyn? Alltså är det... Och då började han skratta. Han bara, men det handlar ju inte om hudfärg. Jag kände mig så... Jag bara, nej. Han bara, det handlar om klass. Han pluggade till läkare i Bulgarien. Och då sa han, jag bara, det här handlar om klass. Han bara, jag är från Biskop. Jag vet hur man går här, jag vet hur man pratar här, jag vet vem man pratar med, jag vet vem man inte pratar med. Man tillhör en klass. Du kommer aldrig passa in i den här klassen, Ebba. Liksom, om du så liksom, tar på dig en sopsäck och låtsas vara uteliggare, han bara, det sitter i ditt kroppsspråk, det sitter i din liksom, utbildning, det sitter i ditt sinne. Vem du är, var du kommer ifrån, och du kommer inte kunna dölja det där. Och det där var också så otroligt lärorikt. Jag har aldrig tänkt så där. Och som sagt, jag kanske upplevs som super barns liksom inte har gått igenom den här tanken, eller att jag inte har, att det har kommit till mig så sent, men jag kallar det nog lyckligt ovetande för att jag har aldrig blivit.
Med tanke på hur systemet funkar så tycker jag det är ganska logiskt att man inte har sån stor hum om det här. Det behövs inte egentligen. Om du bara konsumerar och kollar Netflix och gör ditt, sköter ditt jobb in och ut och sen tar en semester då och då. Låter normalt, right? Så
Ja.
behöver du inte tänka på sådana här saker. Du är en anständig medborgare i samhället. Du gör ditt. Du har till och med lite besparingar. Good for you.
Men sen tänker jag också det här att vad är ens drivkrafter i livet?
Det är en bra fråga.
Ja, men jag tror att mycket min drivkraft alltid har varit nyfikenhet. Jag har alltid, liksom, ända sedan jag var liten har jag varit väldigt framfusig, jag har pratat med mycket folk och jag har varit väldigt... Varför har ju nog varit mitt liksom mitt standardord genom hela mitt liv. Varför är det så? Varför då?
Du slutar inte fråga, som
Nej.
liten tös. Men
Nej,
bara
den
fortsätter
där
fråga.
7 års, för så, 7 årsperioden gick in aldrig över.
Det är bra. That's good. Det där är en sköld.
Jo, men för att så fort jag träffar liksom märkliga människor, när man känner vi har ingenting gemensamt, så får jag fortfarande en liten ilav. Hur kan det vara så? Varför tänker den här personen på det här sättet?
Jag avbröt dig innan. Du pratade om att du hade känt just den här känslan när du kom till Chile och att utanförskapet. Att för första gången i ditt liv så kunde du känna att du var utifrån in.
Yes. Det jag kunde känna när jag kom hit, att men som faktiskt din morfar typ första han sa när jag kom innanför dörren. Ja, men det är bra Mario att du tänker på rasen. Eller alltså något åt det hållet. Och som svensk från en politiskt korrekt kultur, jag ställde mig bara och jag måste ha fattat fel. Ja, den där spanskan, jag måste ha begripit fel. Och du bara, nej, 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 det var precis så han sa. Och...
Farsan sa det också. Det är bra du tänker på rasen, fan. Han säger lite
Alltså.
halvt skämtsamt, men jag kan ju inte ljuga. Det är ju en ståtlig kvinna.
Nej, men det jag menar är det här att det jag tycker är det stökiga är när det kommer in. Jag har inte satt den här stämpeln på mig själv. Jag kommer inte in som en drottning och tycker att jag är bäst för att jag är västerlänning. Men det är andra som sätter den tiaran på mitt huvud. Och det där är jättesvårt att förhålla
Det
sig
måste
till.
vara riktigt konstigt. Så fort du gick av planet så är det som en sorts acceptera vår rasism. Det kommer gynna dig.
Ja, nej men och det är så många situationer som jag också har, det är så många situationer som jag tänkt på som var helt, som aldrig hade hänt i Sverige. På Betos bröllop så har ni släktingar i Kanada
Yes.
och hon berättar ju då, ja men hej Beto, jag är ledsen att inte vi kan vara på bröllopet men vi vill önska grattis och stort lycka till er båda, hurra! Och en liten hälsning från, och sen så blev det en bild på hennes man. Han hade inte gjort någonting, utan alla började bara gapskratta. Och jag tittar på det, jag bara, ska jag fatta, har jag missat någonting? Nej, nej, de skrattar för att han är svart.
Ja.
Bara för att han är svart!
The typical jokes. Once you go black, you never go back. Alla de här. Och ironiskt nog så är det fallet hos Carola. Hon har bara varit med svarta män. Och i ett machistiskt old school Chile så blir det många skämt på det.
Men är det positivt betingade skämt? Alltså för det här once you go black, you never go back. Jag tror att ganska många afrikaner hade bara yes, I can sign that. Det är en ganska fin kommentar.
Right.
Right. Så att är det format utifrån att okej, okay, she's a size queen. Eller är det format utifrån
Jag skulle vilja
ha
då att jag kan vända på frågan. Om du går till en raggarrally i Sverige och du ser en massa sydstatsflaggor och grejer och de drar lite skämt. Vilken är naturen på de skämten?
Nej, okej. Okay. Det är så du ska tolka det.
Jag tror det här stammar från samma muskel.
Okej. Okay. Det vill säga, min tolkning var inte helt felaktig. De garvade åt att han var svart rakt av bara.
Jag tror det är en blandning av bullying, skämtsamhet och rädsla.
Fair enough, chilenare är små.
Hey man! Du är här glad under coronatider och karantän och allt möjligt skit. Something, I gotta do something. Någonting måste vara rätt här. We lost Ebba.
Ja, nej, nu blev jag lite generad här. Bara, jo, Mario, du ska få din bekräftelse. Du
Nej,
är en
nej, nej.
fantastisk människa.
Tackar. Tack så mycket, babe. Tack, tack, tack. Det värmer.
Ja. Nej, usch, vi går från ett väldigt allvarligt ämne till något mer lättsamt. Jag tyckte bara att jag har märkt så många gånger, när desto mer spanska jag förstår också, desto mer börjar jag också kunna känna av så här. Sa de verkligen det här? För de pratar på ett sätt som inte man gör i Sverige längre. Man säger n-ordet hit och dit och hela tiden,
Ja.
utan att blinka en extra gång, och man kastar sig med, det här måste jag också berätta, det här var så jäkla märkligt. När vi var på boxningsklubben och du träffade en kompis vars flickvän var
Peruanare tror
peruanare.
jag.
Apropå kulturen med som inte jag alls är van vid. Kommer dit, träffar den här killen och han säger: "Ja, tjena Mario, hur är läget?" Och ni pratar en stund och sen så säger den här killen bredvid mig, bredvid sin egen flickvän: "Fan Mario, kommer du ihåg de där singelnätterna vi hade ute på krogen? Vi måste återuppta det där och tjejerna vi träffade. Ja, shit vad coolt det var att dansa och det var så roligt att vara ute." Och jag blev helt stående. Jag bara, vadå du säger det här framför din tjej? Det här är så sjukt respektlöst. Och du hakade ju på lite det där, inte mycket.
Men grejen är att det var befängt det han sa. För den dagen vi var ute, det fanns inget jag smet.
Ja, du.
Tjejerna som kom, jag blev rädd för dem. Och innan dess hade vi bara suttit som tre töntar och snackat om hur rädda vi var innan vi gick in i ring.
Jaha,
Så det
han är
lät
kampsportare också.
ju som om vi bara hade varit ute och röjt. Nej, vi satt och bara. Är det inte jävla läskigt när du ska precis gå in i buren? Alla bara, ja fan jag blir så rädd. Och sen kom några tjejer in. Och två var så aggressiva, jag smet. Och jag kunde inte dölja smilet.
Vadå aggressiva?
Alltså, då, sätt dig här, drick! Sätt dig här och drick! Och jag bara, nej! I'm good. Jag
Oh.
tror jag beger mig.
De där kvinnorna ska ha en medalj. Fick Mario att lämna bakvägen.
Oh man.
Jo, men kontentan. Just det här när, att säga så där framför sin flickvän. För mig är det där, så det där gör du inte. För att hon hade aldrig kunnat gjort det mot honom. För det märkte man ju tydligt att det går inte both ways det där.
Men sen attackerar han mig. Right? Vi rullar lite. Och hans flickvän bara, yes,
Ja,
kick his ass!
just det. Det var ju det som var så kul, för ni började ju busa lite grann. Och som vuxna män som har tävlingsinstinkt båda två. Så det dröjde ju inte länge innan han i jeans och skjorta och du, förvisso med träningskläder, man kunde se att det blev lite allvarligt. Ni började rulla på riktigt, ni började liksom fightas. Och den här tjejen står på sidan. Heja Mario! Kick his ass! Hon var inte glad över den kommentaren hon hade fällt. Så att du ska ha en liten,
And I did.
high five.
And I did. Han har bråkat boxning på golvet så no. No. Shout out to Irvin. Crazy, crazy Irvin.
Nej, men att jag tycker att den där mentaliteten är helt, det är klart att du kanske ser den i Sverige, men jag har inte blivit utsatt för den i Sverige. Och sen tror jag också att det där är en språklig aspekt. Att hade jag utsatts för det där i Sverige så hade jag också kunnat försvara mig på mitt hemspråk. Att det där har jag också insett när jag har varit här, hur mycket identifiering som ligger i språket.
Oh, intressant.
Ja, nej, men hur mycket du värdesätter dig själv genom ditt sätt att prata är jättespännande.
Och gester, kroppsspråk.
Ja, wow. Jag har lyckats smälla till både kamera, dator och ljudmick och ljudplatta här under tiden vi har suttit och pratat. Jag har gestikulerat så mycket. Nej, men alltså hur mycket språket är en del av ens identifiering. Att jag hamnar ju i lite onåd med en tjej på boxningen. Som inte var förtjust i att jag var där. Jose.
Jaha, ja.
Det var en tjej som var väldigt förtjust i Mario innan jag kom. Och jag kommer in där på boxningen. Alltså så mycket passiv aggressivitet. Så mycket kyla. Och jag blev så här. Nej. Jag orkar inte det här. För jag vet exakt hur jag hade löst det där i Sverige. För det är klart att det där har hänt i Sverige. Kvinnor har blivit avundsjuka eller svartsjuka. Jag har alltid kunnat bli bästa vänner med de tjejerna på 2 minuter. För jag bara, jag har inget hot till dig. Om man bara liksom stryker med hårs.
Mm.
Och sen kommer man hit. Och jag kan inte försvara mig för 5 öre. Jag kan inte göra någonting åt situationen. Så jag ska behöva bara stå ut med den här kylan. I flera veckor.
Och se mig spela dumma.
Ja, just det. Nej, men det slutade med att det här var så himla skönt. Precis innan karantänen. Alltså typ ett halvår in. Och jag har tränat boxning 3 gånger i veckan. Och känt den här kalla stämningen varenda förbaskade gång jag gått in i den här lokalen. Och jag kan inte göra någonting. Men till slut så hade min spanska blivit så pass bra att jag om än lite kunde ta tag i det här. För du var på toaletten. Jag har blivit god vän med en tjej som heter Isidora. Eller, god vän. Men vi pratade med på boxningen. Och jag hade fått ett uppsvullet öra efter min jiu-jitsu.
Mm.
Om ni inte vet vad som händer kan ni googla på broccoliöra eller blomkålsöra. Inte riktigt så illa. Det ser fint och normalt ut igen, men det hade svällt upp.
Det hade svällt upp och jag bara var väldigt orolig. För man behöver dränera med ett spruta. Och jag bara har en nålfobi. Så det...
Jag har varit väldigt kinkig.
Nanaj på den, babe.
Ja.
Riktigt bra jobb.
Thank you. Nej, men då frågade vi Isidora. Och då jag bara så, hola Isidora, jag necessito ayuda. Och hon direkt, och då var ju den här Josse bredvid. Och så tänkte jag, nu ska jag bara vara jätteglad och supertrevlig. Och hon satt ju med telefonen med benen i kors innan och stirrade ut i väggen. Även fast jag satt 2 decimeter ifrån henne. Så då började jag klappa henne på benet och bara, hola, ¿cómo está José? ¿Todo bien? ¿Tú sabes algo con mi oreja? Och bara, har det här hänt för er någon gång? Och då kunde, och det är ju det här jag har insett också. Med glädje löser du allt.
No.
Allt. Det går inte att vara förbannad på någon som är snäll mot dig. Och arg, eller och glad mot dig. Det är typ så jag har levt hela mitt liv.
Mm.
Genom aldrig huka mig. För det där är skillnad. Alltså, du kan ta det med skämt utan att huka dig. Men alltid med glädje. Mm. Jag kommer ihåg på en restaurang jag jobbade. Så var det en kvinna där som var så jätteotrevlig. Super liksom, har du tagit bort det på det här bordet, har du gått och hämtat maten, det står mat och väntar på dig, du är så himla långsam och jättehård. Så tänkte jag så här, det finns ju någon anledning till att hon är så här sur. Och jag kunde inte prata med henne, jag var ju typ 17, hon var ju 28, 30, vet inte. Jag kände, jag kan inte prata med henne nu och fråga, har du något emot mig? För då vet jag att kunde känna av stämningen, jag hade bara fått ett nej, hur så? Så jag lät ju tiden gå, men sen var jag bara extra snäll mot henne hela tiden. Jag plockade av hennes bord, jag gjorde i princip hennes jobb under månads tid. Och hon kom in och skrek på mig, har du tagit ut maten till bord 16? Jo, jag tog ut det till ditt bord också, nummer 17, för det stod klart, i, hoppas att det var okej. Jag gick ut med vin till ditt bord 5. Jag bara, gjorde jättemycket extra jobb. Och sen dröjde det inte mer än typ en månad. Så satt hon ju i omklädningsrummet och grät en gång. Och då kom jag in och sa, oj, du, vad har hänt någonting? Och det visade sig att hon var ju ledsen för att hon hade det jobbigt hemma. Hon hade ingen man och hon var uppe på 30, hade inga barn. Och hennes vänner började vara ledsen i livet. Och sen blev hon och jag jättegoda vänner. Det var nog en av de finaste kollegorna jag hade därefter. Och jag tror verkligen det här att är du bara snäll, alltså kan du bortse från ditt eget ego och storhet att varför är hon arg på mig, varför? Försök att se det, sannolikt så finns det en anledning till att den här människan är arg.
Mm.
Vad är den anledningen? Hitta den istället. För annars ska man börja gå in på varför den här personen är arg på mig. Jag funkar i alla fall så. Jag
det kan ta tid att hitta orsaken.
Ja, men jag blir orolig. Jag tycker att det är jobbigt. Det är ingen idé att lägga den där liksom, manteln på mig själv. Att men det kanske är mig. Det kanske är fel på mig. Och sen har man hamnat i situationer där man till slut har fått fråga. Du, ursäkta, har du något problem med mig? För att du är väldigt aggressiv. Du är väldigt liksom, otrevlig. har jag gjort dig någonting? Och ibland har det kommit ur, nej gud förlåt, ursäkta att jag har varit elak. Eller ibland har det kommit ut, jo jag tycker att du är. Och då får man hantera det därifrån. Men för det mesta så upplever jag bara, så länge du bara tar allting med glädje.
Jo, det finns ett par ordspråk jag tycker om. Men var samma sak här, jag vet inte vilket språk jag läste det på, men det var djävulen fruktar skrattet. Som du skrattar så håller du djävulen borta. Eller, det är omöjligt att vara rädd när du skrattar. Så det finns ingen rädsla som kommer dig när du skrattar.
Nej, det är fint.
I like it. Det är en liten sköld. Det är som en försvarsmekanism. Som vi har förklarat tårarna, skrattet också. Det är ju ett sätt att hantera existensen.
Mm.
Och det beror på vilken tid du lever i. Om du kan använda det eller ej. En komiker förklarar det här. Om du har varit en komiker under medeltiden. Och som håller på att rusta upp armén. Och du har en snubbe som drar massa skämt. Med alla sina trupper. De kommer avrätta honom. Han förstör disciplinen. Vi behöver seriösa soldater. Så det är en god tid idag. Vi kan skratta fritt. Det finns massa komiker. Det finns mycket humor och mycket att skratta åt.
Oh.
Vi behöver det, tror jag. Det finns mycket drama. Mycket absurda saker som händer. Som borde skrattas åt och humanisera. Och, ja. Så...
Det är ganska intressant med komiker, hur man använder... En av de bästa showerna jag har sett är Dyngkåt och hur helig som helst. Eller något sånt där heter det. Mia Skäringer. Det är nog första gången jag har sett ett så stort publikhav där männen sitter och skruvar lite på sig och kvinnorna skrattar så de håller på att kissa på sig. För hon pratar om mens, hon pratar om graviditet, hon pratar om våldtäkt och pratar om så fruktansvärt hemska och sorgliga grejer. Men får ju publiken att sitta och gapskratta. Av både blandning av fy sjutton vad hemskt det här är, men du kan inte sluta skratta för hon är så fantastisk på scen. Men den där, jag kan bokstavligt talat typ citera hela när jag sett den en gång. För den är så briljant. Den här stand-upen. Och jag blev så lycklig, för att är det någonting jag har stört mig på med svensk komedi, det är framförallt den jag tittat på, men också amerikansk komedi, det är väldigt, väldigt sällan, det är väldigt ofta män gör sig roliga på kvinnors bekostnad i humor. På alla stand-up-shower, det är väldigt mycket, ja men tjejerna hade PMS och alla killar, aha, vet vi exakt vad det innebär. Alltså, det är mycket man gör sig rolig på tjejens bekostnad, kvinnors bekostnad. Och jag har inte tyckt att det funnits en motsvarighet med kvinnor som har kunnat ge tillbaka en känga. Fram till att jag såg den här showen. Där Mia Skäringer bara, yeah, you nailed it. Och just det man ser att framförallt är det kvinnorna som bara sitter och vrider och vänder sig för att de skrattar så mycket. Och männen sitter och... Oh, ja. Ja, men man driver lite grann om mäns oförmåga, typ någon ska föda barn. Att de bara, oj, vad ska man göra? Och de ska ju föda hemma och det är ja, helt bananas. Men alltså det är klart, jag tror ju kvinnor och män har ju sina olika förmågor by nature. Alla kvinnor har PMS i mer eller mindre utsträckning. Alla killar vet mer eller mindre när sina flickvänner har PMS. För det är väldigt tydligt för de flesta. Att det är lätt att du kan skämta om det där. Killar har sina brister. Jag är ju helt övertygad på att kvinnor är betydligt bättre på att ett, se samband mellan saker och ting. Men också känna in saker och ting. Om vi har fått övning eller om det är biologiskt, jag har ingen aning. Men kvinnor är generellt sett mycket bättre än det. Och det där lyckas hon också få fram på ett så himla roligt sätt. Alltså det här med att män... Ja, men var är mjölken någonstans? Jag är i kylskåpet. Var är kylskåpet? Mm. Ja, men det står precis framför ögonen. Nej, du får komma och visa. Mm. Det är en sån här typiskt manlig grej.
Han, ibland letar man. De dyker aldrig upp alltså.
Nej, men jag tycker att det där som är så befriande med Mia Skäringer, man har hittat en motpol. Hon driver med män på ett sätt som män driver med kvinnor. Rätt. Och det är så jag tror att du ska lösa problem. Man ska inte bli förbannad på att komiker driver om kvinnlig humor. Nej, vi får skapa våran egen liksom.
Helt rätt.
Cheer
rätt.
Up.
Samma sak som när den här teatergruppen gjorde den här feministdansen.
Exakt. Rörelsen.
Och de pratade i en intervju och de sa, varför får inte männen delta? Och tjejerna sa, ja men män vill alltid att vi ska vara deras mödrar, döttrar, musor. Musa va? That's the word.
Musor.
Inte i det här fallet, ni får göra en egen rörelse. Om ni har tillräckligt saker som ni vill stå för och kanske till och med skapa en dans för, do it! Det här är vår.
Mm.
Och det är ju helt rätt. Jag menar, vi vill ju stödja, men det här blir nästan viktigare än, alltså, ja. Yeah. No
jag
men,
tycker, att,
no men allowed, helt
jag tycker
enkelt.
Att den här är en fantastisk markering. För att i Sverige ser det ut exakt likadant, fast tvärtom. Det här berättar ju min mamma och hennes man bor i Lund. Och det finns ett studentboende som heter Tom Anders där. Där bara pojkar är tillåtna att bo. Jag tror att det är 11 rum eller sånt där. Och för att du ska få bo på det här Tom Anders så behöver du vara kåraktiv. Och du behöver, det är lite så här saker du måste upprätthålla eller uppfylla för att du ska få söka och komma dit. Och ganska prestigefyllt. Det har varit sedan typ slutet av 1800-talet, det här boendet. Det här är det kanske mest kritiserade i hela Lund på universitetet just nu. Att det finns ett boende för bara män. Och det skriks och det gapas och det är hysteriskt. Men det är ju ingen manlig organisation som har sagt, men ert hus då? För det finns ju ett likadant för kvinnor, förutom att det är dubbelt så stort. Men bara kvinnor får bo där. Och det är helt okej. Okay. Liksom, det är ingen som har ens ifrågasatt det där. Och jag begriper inte, hur kan ingen liksom bara se, det finns, det här är orimligt. Om de ska få ha sitt hem, vi har vårt hem, vad är då problemet?
Mm.
Men det är bara för att killarna har någonting för sig själva. Samma sak manskören i Lund. Varje år de sjunger på trappan på Valborg så blir den ifrågasatt. Varför är det bara män i den här kören? Ja, för att det är en manskör. Varför är det en manskör? Ja, alltså för att stämmorna är gjorda för män. Tyvärr så har vi olika stämband. Jag kan inte sjunga en mansstämma.
Och varför det novelty av det? Jag menar, det är inte ofta man ser såna saker.
Nej, men varför ska man in där och peta? Mm. Varför kan inte kvinnor göra en egen kör?
Ja.
Varför kan inte liksom, varför organiseras det inte bara?
Varför inte bara låta människan vara divers?
Ja, nej men, och jag tänker också mycket med de här tjejgymmen. Jag blir lika förvånad varje gång i Sverige. Man ser träning för bara kvinnor, ett gym för bara kvinnor. Testa, sätt ett gym för bara män och se vad som skulle hända då.
Okay.
Vad tänkte du nu på?
Gym för bara män.
Ja.
Det har funnits sådana, de brukar stänga ner dem. Det blir en fuckfest.
What?
Ja, yeah. Bastun blir massa äckligt.
Nej, det får du berätta man då.
Nej, i USA, alltså de har haft gym där det blir som hotspot för gay män att träffas. Och vakten måste stå där och banka in i bastun. Nu får ni lägga av. Och till slut får de stänga. Det blir bara, finns ingen broms.
Okay, men
de lever livet fullt ut. De lever snabbt. Det ska gå så här.
Ja.
Tinder och så ses vi i bastun.
På gymmet.
Jag var på Aquacool en gång, en snubbe kom nära mig. Jag var typ 15-16. Jag var tvungen att springa därifrån.
Vadå för något? Aquacool ligger i...
I Malmö. Ja. Nu är det stängt. Med ett stort badhus. Jag var typ 15 här i simmat. Så var jag inne i bastun. Så kom en snubbe in där och började snacka med mig. Han var typ 30 något. Kommenterade att jag var ganska stark när jag simmade. Och att jag var lite stel. Kanske ville ha en massage. Och jag, då gick jag därifrån. Men typ det fenomenet pratade jag om.
Oj.
Om jag hade tackat ja så hade Aquacool fyllt samma purpose.
Shit vad... Man pratar så ofta om tjejer såna här historier. Man pratar väldigt sällan om killars såna där historier.
Det är förväntat, vi ska bara ta det med en klackspark.
Har du varit med om något mer sånt där?
Ja, inte så. Jag träffade en pedofil när jag var liten. En granne.
Just det.
Men det hände inget, han gjorde sin grooming. Han började ge mig presenter, mig och min vän. Vi var ju så urskilda. Vi bara, åh, kolla de här snälla farbrorna har gett oss pengar och gett oss några fågelskådningsböcker. Han bara, vad som helst. Bara för att göra något sorts intryck, det här och bilder.
Mm.
Let's work that angle, the pictures. Look at the birdie. Hur som helst. Så de förklarade för mig var att det fanns väldigt farliga individer. Och jag kunde typ inte sova rätt på typ 3 månader.
Mm.
Och ville bara bli stor och stark och kunna försvara mig så fort som bara möjligt. Och min morsa sa, kom ihåg, alltså det här är farligt. Inte ens din brorsa skulle kunna försvara sig. Och för min brorsa, han var ju stor och stark. Han var 12 år, men han var ju stor och stark.
Och inte ens brorsan.
Nej, så jag bara, fan, så jag måste räkna utöver de här 5 åren som jag har från skillnad till min brorsa. Det var bara bli stor och stark så fort jag bara kunde.
Nej, men jag tänker, som sagt, det är så himla, det är så accepterat för kvinnor att prata om sådana här händelser när man har jobbat på restaurangen, män har tagit på en, eller du vet, man har väldigt mycket risiga historier. Men det var någon gång jag öppnade upp det där samtalet bland mina manliga kollegor på en restaurang. Och då de bara spärrade upp ögonen så här, ja, alltså kvinnor i medelåldern skojar du ju inte bort. Och jag så här, vadå, råkar ni ut för? Och de bara tittar på mig så här. Alltså jag vet inte hur många liksom 500 lappar jag har tagit ur kvinnors urringningar med tänderna. Jag vet inte hur många dricks på olika appropriate places. De har satt sina pengar så att man ska börja liksom...
Oj.
Ja. Min andra kompis, han blev ju neddragen i en kvinnas knä. Hon bara greppade honom mellan benen och sa, du ska vara min toyboy ikväll. Och mer eller mindre tar honom under armen och drar med honom där han får liksom göra fysiskt motstånd mot den här kvinnan. Och grejen är, skulle det där hända mig, att en man skulle bete sig så, det räcker med att jag knäpper med fingret, jag räcker upp handen, knäpper med fingret, och jag kommer ha 15 vakter där som plockar ut den här gubben. Det kommer vara polisanmälan, det kommer vara ett herrans liv om jag vill det.
Mm.
En man som ska räcka upp handen för att han blir antastad av en kvinna, det kommer inte hända ett skit.
Nej, som sagt, vi väntar så att ta det med en klackspark.
Ja. Och det där är... Jag kommer ihåg att jag fick ett sms av en av mina närmsta vänner. Där det stod, jag är så jävla less. Ja, det är du Simon. Jag insåg att det här är hans dialekt. Nej, jag är så jävla less. Ja, vadå då? Nej, alltså det är för mycket. Det är för mycket bröst. Det är för mycket urringningar. Det är för mycket smink. Och för mycket pengar på o... vad ska man skriva? Något så här. För mycket pengar i BH och trosor. Eller något sånt där. Då hade det varit någon sån här typ Sven-Ingvars på det stället han jobbar. Jättemycket kvinnor i 50-60 års åldern. Och han sa det är alltså största köttslaget han har varit på. Det är helt galet, kvinnor gick iväg. Nu vet jag inte om det var just det här, men jag har ju också jobbat på såna här tillställningar. Nej. Kvinnor och män i 50-60 års åldern har sex på toaletterna och det blir ju slagfält.
Ja, yeah, det är så.
Det är så. Kvinnor hoppar upp på bordet med klackarna och dansar. Och...
Så vill jag flyga på bordet i en av de här tillställningarna. Jag vill bara se Sodom och Gomorra. Caligula. Jag vill se svenskarna helt hejvilt. Jag har hört kollegor snacka om historier och jag bara håller mig om huvudet. Liksom. What? Din fras, din line, det du ska charmera med är, ska du ha lite kuk? Och det funkar. Det funkar.
På de här tillställningarna.
Ja, jag vet någon fest han berättar om. Men ja. Alltså, du vet, jag bara, who cares about the details. Men jag bara känner liksom, really? Really?
Nej,
wow.
Nej.
Ska du ha lite kuk?
Börjar det vara dags att köra lite kort med Chanchi Wallis?
Jag tycker det. Jag tycker den här podcasten börjar bara...
Nej. Gör den inte alls. Den girade åt rätt håll precis. Det var det du insinuerade.
Yes, så yes, det
sa du.
Okay, jag tror vi får bryta här.
Kortspel med Chanchihuahuis. Vi fortsätter. Ha det bra.
Ciao people.
Ciao.
Love you babe.
Love you.